Alltså en skog är underbar, man känner sig omsluten och doften är på ett speciellt sätt och färgerna, och sen så tillhör jag ju de som också älskar fjället.
Kronprinsessan Victoria säger ofta att naturen är viktig för henne. Hur då, undrade vi på Naturmorgon i P1 och stämde möte med henne i Tyresta nationalpark söder om Stockholm.
Nu får du, kryper den upp på armen på dig.
Det blir ett skogsdoftande samtal om att tälta med pappa, om favoritsnigeln Johanna.
Hon blev kvar länge.
Och om familjens pannkakssten. Men också om naturens skönhet och mystik och förmåga att lugna och trösta. Och om varför det är angeläget att ge detta vidare till nästa generation. Jag heter Mats Ottosson. Och nu anländer kronprinsessbilen.
Ja, nu har det rullat in ett ekipage här. Med mörka rutor som man kan tänka sig att ett sånt här ekipage ska ha. Kliver ut någon i lite gammaldags pjäxor. Ser ut som nästan. Ser bara fötterna än så länge, ett par gröna byxor. Och en hund! Hej!
Du behöver. Det här är Rio. Och,
är det en tryffelhund?
Nej, tyvärr inte. Det hade ju varit trevligt. Ja. Det är det ju inte. Men han har separationsångest efter sommaren, så han får vara med. Rio, kom hit! Okej, då så. Det är ju världens tur alltså, med vädret. Fantastiskt.
Ja, jag tror att vi har en liten fin lucka här på en dag ungefär.
Precis, en lucka på en dag. Den tajmar vi in.
Vad har kronprinsessan gjort tidigare idag då? Hur mycket sitta inne?
Ja, hela dagen. Interna möten. Så det här kommer väldigt lägligt. Underbart att få komma ut så här.
Nu var det ju ni som valde Tyresta, eller kommer det förslaget här på nationalparken. Är det ett favoritställe det här? Eller?
Jo, men här har vi varit med familjen. Men sen så ligger det ju väldigt praktiskt till. Det är en fin nationalpark dock. Så har det ju varit väldigt välbesökt, vilket är ju underbart. Det är ju så det ska vara. Men jag vet att det har varit lite utmaningar med parkeringar och sånt tidigare. Vet jag inte,
ja, kanske pandemiåren. Idag är det ju ganska lugnt, för nu är det en vardag och det är fullt hanterbart, tror jag.
Precis. Ja. Men det är det man vill att naturen ska vara, liksom. Lättillgänglig och för alla, och ja, lätt att komma till helt enkelt, oavsett årstid.
Vi kan ha en skylt där, jag tyckte det fladdrade någonting ute på ängen där. Jag tänker att vi lite grann också kikar vad som dyker upp här längs vägen. Det ligger lite i naturmorgons anda.
Ja. Det är så det ska vara, det ska inte vara tillrättalagt. I alla delar, eller hur?
De gula fibblorna som står här. Så kan man där titta.
Där var fin. Fjärilen sitter alldeles stilla.
Ja, nästan fjäril. Fibblor är jättefina. Så här. Fjärils- och pollinatörväxter.
Ja, vad bra.
Superpoppis. Citronfjäril.
Ja, där är jag. Titta. Ja, det är fibblen som lockar.
Jag har hört att det finns en Victoria-fibbla.
Jaså.
Jag roade mig med att titta hur många kungs-någonting finns det. Det finns ju kungsörn och kungsfågel och massa. Det var ju 160 stycken eller något sånt där. Ganska många.
Ja.
Och så fanns det en enda drottningart. Det var nog en fibbla, en drottningfibbla. Och så fanns det en enda prinsessart som heter en prinsessticka, en svamp.
En ticka.
Och det var inte ens det riktiga namnet, utan den hade bytt namn till finporing. Så att det finns inte ens något riktigt officiellt.
Ja, men tänk vilka möjligheter då.
Ja, precis. Men när jag letade på Victoria, då fanns det en Victoria-fibbla.
Det är en fin en som lockar till sig många fjärilar.
Ja.
Lite lustigt det där med namn. Jag hörde att Harrison Ford hade fått någon orm uppkallad efter sig, såklart. Och hade var något annat läskigt som tidigare uppkallat efter sig, så att
det är frågan om den ära. Det var ett antal amerikanska politiker som fick såna här någon slags slemsvampsätande skalbaggar uppkallade efter sig.
Ja, men jag tar fibblan alla dagar i veckan då.
Om vi, när vi kommer upp för, nu börjar det luta lite uppåt här, det är ju ganska många höjdkurvor i det här.
Mm, det är bra, det testar oss.
Ja, men precis, och se hur anfordrat vi blir. Men sen ska vi ganska snart vika upp till vänster här.
Men det har ju verkligen varit ett svampår. Vi pratade ju om vädret här, såklart, man är ju svensk. Men alltså, oj vad det har varit svampar. Och då inser jag ju att jag vågar inte plocka så många olika sorter.
Men vilka?
Och det är ju någonting jag måste jobba på.
Ja, vilka plockar?
Ja, men det är ju kantarell och kalljohan och det är taggsvamp och det är... Ja, vad blir det mer? Det är inte någon sån här jätteröksvamp som jag gav mig på. Det har varit väl varierat.
Men är det okej att plocka hem och prova vad som helst? Eller kommer det någon adjutant och kräver att få provsmaka först? Eller?
Nej, jag tror inte de vill. Inte det jag lagar i alla fall.
Nej, men det är ju så. Det är ett sanslöst svampår. Och det är ett roligt sätt att... Eller roligt, det är ett trivsamt sätt att vara i naturen också.
Jo, men det är ju som skattjakt. Och sen så när man då helt plötsligt liksom utvecklar en syn. Eller sen, ja, rättare sagt, liksom man får nästan så här svampögon. Man bara ser.
Ser inget annat än svamp plötsligt?
Nej, underbart. Nej, Oskar hittade kantarell. Han var lyrisk. Och det är också så härligt när de får såna upplevelser tidigt. Och så blir det som en... Ja, men återigen en skattjakt och man får hitta och känna sig duktig och sen så lagar man det och det är ju alldeles, det är ju något särskilt.
Ja, och vad blir det då om man kommer hem med kantareller?
Ja, en liten svamptoast eller lite stuvad eller någonting. Ja. Ja, trevligt säger jag. Man kanske får gå över det lite extra och se att det verkligen är vad det ska vara.
Ja, när barnen har plockat.
Ja, precis.
Nu börjar det bli skog på riktigt.
Mm.
Det var snygga. Först när kronprinsessan stiger ur bilen såg jag först på skorna. Och det såg ut som så här riktigt gamla, fina pjäxor.
Ja, de här är lika gamla som de ser ut. De har jag haft sedan i mellanstadiet.
Är det sant?
Ja. De har hängt med. Jag har fått bytt sula en gång. För jag nötte ner den, men annars så.
Man har ju, tror jag, många människor sin speciella slags favoritnatur.
Mm.
För vissa är det havet kanske. För andra är det skogen.
Mm.
Eller öppna kulturlandskapet eller vad det nu är. Vad är kronprinsessans bästa?
Oh. Det där är jättesvårt. Jag skulle säga att det väcker liksom olika känslor och fyller också lite olika behov. Alltså en skog är underbar. Man känner sig omsluten och doften är på ett speciellt sätt och färgerna. Och sen så tillhör ju de som också älskar fjället. Mm. När det är just de här vidderna och man kan se oändligt och färgerna är mera olika toner. Jag tycker det är fantastiskt vackert. Och, ja, jag vet inte. Ibland så behöver man den där närheten och ibland vill man bara...
Men är skogen intimare?
Ja, men också den här känslan vid kustbandet också. Där man bara är... När det bara är oändligt och man känner sig liksom fri och allt. Det är också helt enormt att få uppleva.
Olika slags natur för olika slags tillstånd.
Ja, verkligen. Man känner sig, jag känner mig otroligt lyckligt lottad att vi bor i ett land och på en plats där det är lätt att ta sig till olika typer av natur. Och man får uppleva det. Och jag känner att också en, ska jag säga, men det är viktigt att dela med mig av det till främst våra barn. Att väcka liksom, ett intresse eller åtminstone se. Se och få uppleva och sen förhoppningsvis så kommer ett intresse där med.
Ja, vi kan prata mer om det. Jag tänkte att vi skulle sätta oss lite längre fram också. Där det är lättare att prata. Nu har vi kommit upp i lite så här hällmarks tallskog.
Det doftar lite barr så där när vi går. Och djungeln blommar. Ja.
Där är stolpen. Det skulle se illa ut att gå vilse nu.
Äsch.
Ja, jag tror att hon kunde säga att han är coolare än jag. Eller den saken kanske.
Ganska härligt att gå vilse. Ska inte vara helt tillrättalagt. Man ska bara
har det
gå vilse.
Har det hänt någon gång?
Ja, ja, man ska bara gå vilse sådär lagom mycket. Ja,
berätta någon gång.
Nej, men när man liksom kommer till ställen där det inte var helt tänkt att man skulle vara. Eller tvärsom, liksom, ja. Jag just går fel. Det tycker, just när det är sådana här hällmarker är det väldigt lätt när, man, när liksom stigen inte riktigt syns.
Nu fortsätter alltså stigen så där, men vi skulle kunna. Ja, ja, men jag tänker att jag vet att kronprinsessan gillar att gå. Vi kan göra det också. Här, för det fanns ett fint ställe att sitta på. Kan det funka? Jag har ett sittande lag här.
Ja, det behövs. Det är väldigt torrt. Ja. Det är någonting som jag kände starkt väldigt tidigt, att det naturen ger mig, allt det fantastiska i form av rekreation, man rör på sig, man får för alla sinnen egentligen, det vackra, det mystiska, det underbara, det vill jag ju givetvis väldigt gärna ge vidare till mina barn, samma möjlighet till att uppleva och också förhoppningsvis också källa till glädje och ja, vad det nu kan vara. Tröst, energi, det kan ju vara till så mycket.
Kronprinsessan träffar ju också väldigt mycket folk. Är det här någonting som, alltså i sådana möten som kronprinsessan tänker på och kanske till och med oroar sig för? Om man lyfter ögonen och tittar ut över samhället. Det finns ju många som säger att som oroar sig över att barnen inte kommer ut i naturen.
Jo, men så är det ju absolut. Dels oroar jag mig för att livet vi lever idag är sådant att vi kanske inte tar oss den tiden. Men sen också att vi kommer längre och längre ifrån naturen rent mentalt. Att det liksom inte är lika självklart att gå ut i naturen. Och sen givetvis också fysiskt att det byggs bort eller det försvinner eller så vidare. Så att det är allt det där är sådant som jag absolut tänker på och känner att jag vill göra en insats för att också lyfta de frågorna.
Hur kan man göra det?
Jo, men jag tänker att lite som det samtal som vi har här idag, att prata om hur fantastisk naturen är och alla de mervärden som det ger. Att det är ju studerat och beforskat det här att pulsen sänks när man kommer ut i naturen och man mår bättre och man ja, också det här flåset, man går över stockar och stenar och man får balansera och vad det är ju jätteviktigt för oss. Men jag tror också det här att vila ögonen på någonting som är lugnt, vila ögonen på någonting som inte fladdrar och far och blänker och blippar och har sig, utan det är någonting som är det ger liksom ro till hela kropp och själ, och det tror jag är oerhört viktigt, och även för barn där det är så mycket intryck för dem hela tiden, och då tror jag att få komma ut och se, som idag vi sitter på den här stenhällen mitt ute i skogen och det är mossa och lavar och allt går lite ton i ton, och det tror jag är otroligt vilsamt för hela oss.
Och vad tyst det är.
Det är bara jag som pladdrar.
Ja, det är ditt jobb. Det hade blivit konstigt om du inte hade gjort det. Men vad har vi på avstånd? En tror det som putten och någonting lite puttrigt lät det där. Det är en tofsmes.
Jaha, är det?
Ja,
det kan inte jag
säga. Den är väl, är det bekant hur den ser ut?
Ja, hur den ser ut, absolut.
Väldigt liten check med en tofs på.
Absolut, men jag kan inte ta lätet.
Sen är det nog kungsfåglar, de här tunna pipen som är här. Det var ju passande. Ja, fint. Väldigt tyst med tanke på hur nära storstaden är. Men jag tror att även om många håller med om att det är väldigt viktigt att barnen får en chans att knyta an till naturen. Men det är inte så lätt alla gånger.
Nej, men det är det inte. Dels så kanske man inte har det så nära som man man önskar. Men vad jag tycker är fantastiskt med barn, och det är någonting som jag verkligen var såna aha-upplevelser när barnen var väldigt små, det är hur de väldigt snabbt upptäcker liksom äventyret och mystiken och det fantastiska i någonting som är väldigt enkelt och i det lilla. Det behöver inte ta sig till djupaste skogen.
Nej.
Men att vara i naturen, vad det gör med upptäcka glädje, med nyfikenheten, alla frågor som kommer. Och också så här, det finns ju inte ett barn som är stilla då. Då springer man och hoppar och klättrar och far. Och hur viktigt det är just för motoriken och så vidare. Och det kommer helt naturligt när man går ut faktiskt.
Känns trädgården på Haga, är det så? Inbjuder det inte det?
Jo, men det skulle jag säga att parken är, jag har ju förmånen att bo i Hagaparken, och den parken erbjuder också om man vill. Man behöver ju inte gå på vägen.
Nej.
Men för den, vår svenska natur är öppen för att gå även vid sidan om. Och vi utnämnde en stor sten i parken till pannkaksten, och det gjorde vi väldigt tidigt när barnen var väldigt små. Och det var inte, det var så här lagom avstånd, och då hade man ju liksom ett mål. Och den blev väldigt populär. Så dit var det liksom inga problem att locka med sig barnen. Och det var ganska bra, för att då hittar man ju på saker på vägen dit och på vägen tillbaka och sådär.
Blev det en pannkaksten därför att den såg ut så, eller för att det serverades pannkaka när man kom fram?
Det serverades pannkaka när man kom fram.
Ja.
Och så har vi ett knep, och det vill jag dela med mig.
Ja.
Ta med en tennisboll. Det är det bästa sättet.
Berätta.
Ja, men är man fler än två så kan man ju, eller fler än en, då kan man ju leka kull, och då kommer man framåt på ett helt annat sätt. Det är nog det bästa vi gör, det är att ta med oss en tennisboll.
För barn gillar ju inte transportsträckor.
Nej,
annars.
Men då blir det inte en transportsträcka av den normala sorten.
Ah, vad roligt. Det tror jag, det hade jag aldrig hört talas om.
Nej, det har nog bara blivit så.
Ja, vem kom med idén?
Det blev
fanns den där kronprinsessan var barn också?
Nej.
Egen innovation.
Ja, vi har mycket bollar hemma. Så jag tror att det kom sig naturligt att någon alltid har en boll med sig.
Förlåt, Mats.
Ja.
Hur leker man kull med en tennisboll?
Det är bara att försöka få tag på motståndaren, höll jag på att säga.
Kasta bollen på.
Ja, alltså det med, ja, man kullar någon med tennisboll, och det är ju inte så lätt, och då kommer man liksom längre och längre bort på färden. Det är liksom bibehålla det roliga i att ut och gå för alla åldrar på något sätt. Och sen så är det ju man rör sig betydligt mycket mer med en tennisboll, särskilt när man missar konstant. Så det är, ja.
Vem är bäst i familjen på detta?
Ja, vi har lite olika kvaliteter. Daniel är väldigt bra på att träffa. Oskar är väldigt bra på att springa. Estelle är också bra på att springa. Jag är väldigt dålig på att träffa. Ja.
Så kronprinsessan är lite aning bister ut.
Tycker du?
Ja, faktiskt.
Men hade jag inte varit med på dessa lekar hade det varit betydligt sämre.
Sant. Men hur har varandet i naturen sett ut för kronprinsessan själv? Och under uppväxten och så?
Jag är uppvuxen på Drottningholm, strax utanför Stockholm. Och där är ju naturen på ett naturligt sätt väldigt nära där vi bor. Så det är promenader och så. Promenader är viktigt för både mamma och pappa fortfarande, att just komma ut och lufta sig och bara få vara. Så att det har alltid varit naturligt.
Är det någon som har varit så här familjens naturnörd, artnörd, som säger att det där är inte en... Det är ingen skalbagge, det där är en bärfis. Eller det är ingen bofink, det är en lövsångare.
Nej, jag skulle säga att mamma och pappa båda är ganska kunniga när det gäller naturen. Pappa är scout och har liksom kan svenska naturen. Mamma är väl lite mer art. Art vet jag inte, men noterar andra saker kanske. Och lyfter, och som är uppvuxen då delvis i Brasilien, jämför ganska ofta just sin barndom och vad som såklart ser helt annorlunda ut i Brasilien. Så det var alltid spännande, tyckte jag som liten. Men sen så gick jag också i Mulleskolan som liten. Och det älskade det. Jag tyckte det var helt underbart. Man fick ju lära sig massor.
Vad kommer kronprinsessan ihåg från det?
Ja, men det var ju liksom skillnaden på hur det ser ut när en mus äter en kotte och en ekorre äter en kotte. Allt det där. Mm. Sådana små saker som gör att man kan läsa naturen på ett annat sätt. Och se vad som... Ja, varför växer den där och inte där? Och sånt gör ju att det blir ju roligare.
Mm. Ja, läsa naturen, det är...
Mm. Och nu kan jag ju långt ifrån det, men man lite,
ja, men
har ju lärt
sig. Liten bokstav, ja. Man lär sig, så att säga.
Ja, men då... Ja. Mm.
Kunde man, och nu är jag åter nere i barndomen och rotar, gick det att sticka ut och tälta och sådär? Övernatta i tält?
Jo, men det har vi gjort en del med, särskilt med pappa. Och det har ju varit någonting som jag alltid uppskattat mycket och har varit... Någonting som jag har burit med mig och något som har satt väldigt viktiga minnen för mig.
Mm. Men var gjorde man det då? För allting blir ett sånt arrangemang när man är kronprinsessa och kung.
På Öland eller på Storlien grävde ner oss en sån här bivack. Och även och även tältade gjorde vi i snön där. Och det är också härligt att det ska inte finnas några hinder, liksom väder och sånt där. Man ska lära sig hantera det. Mm. Och det ger ju en självkänsla och en känsla av att man kan hantera situationer. Liksom. Och det tror jag bygger en på många plan. Mm.
Men det här med då att när man ska ut, som det är ju en lite speciell familj ändå, och med lite speciella förutsättningar. Kan kronprinsessan ha en stund på en klipphäll i skogen så här alldeles själv någon gång?
Ja, det går alldeles fint.
Ja.
Sen så är jag en sån som tycker om att springa, alltså vara ute, uppleva årstider. Det är jätteviktigt för mig på något sätt att inte gå miste om årstider, då känner jag en stress.
Om det har varit så mycket jobb så att du inte har hunnit märka att nu har det gått från vår till sommar.
Ja, lite så. Gå miste om alla de här vårtecken och det tycker jag inte om när man...
Vad är det som känns då?
Nej, men dels är det att tiden går så oerhört fort, men sen är det den här längtan efter, det är så här lucköppning liksom. Nu har den kommit fram och nu har den blommat eller...
Så man förlorar den här förväntan?
Ja, precis. Den där gåvan som man har väntat på så länge.
Mm.
Men återigen tycker jag det är ju underbart med barn, för de tycker ju sånt är spännande också, att leta vårtecken. De har ju också längtat.
Fågel.
Har du sett någon fågel?
Sitter upp.
Något litet eller?
Vrida på den.
Som seglar.
Ja, titta. Är det en örn, havsörn eller?
Ja, det är det.
Det är ju mäktigt. Jag tycker man alltid fascineras över varje gång man ser en örn så där. Just att det är så stilla liksom och det är mäktigt.
Även om den är ju så oerhört långt bort och högt upp på himlen nu att man egentligen bara ser den som en liten prick, men trots det så rör sig denna pricken med en slags majestätiskhet som bara örnar har.
Ja, och den just att den bara seglar, den bara glider, den liksom bara smart nyttjar liksom den.
Ja, det går inte åt mycket energi där.
Nej.
Oj, vad fint. Vad kul att vi fick se den.
Ja, det är upp
mot den här blå himlen med lite tunna slöjmoln allra högst upp. Där skiner ju solen jättefint här. Så passerade ett trafikflygplan alldeles intill som drar sin kondensstrimma rakt över synfältet här. Men sånt finns också.
Ja.
Vi kanske ska röra lite på oss. Alltså den här, nu har vi kanske gått 400-500 meter av den här slingan. Den är sammanlagt 2,5 kilometer.
Mm.
Där överlämnar jag åt er att bestämma. Vill ni fortsätta gå och ta hela rundan, så gör vi det bara för att det är härligt. Eller?
Man tar alla chanser man får att vara ute.
Då ska vi tillbaka. Vi kom ju... Ja, där uppe sitter stolpen. Mm. Så vi ska tillbaka till stigen där. Mm. Vi går alltså urskogsstigen, heter det, i Tyresta nationalpark. Och det känns verkligen urskogsaktigt
här. Det känns verkligen. Den här stigen har jag inte gått. Det har varit mer åt andra hållet.
Ja.
Men det här är ju jättehärligt.
Och det är faktiskt lite folk. Det står ju mycket bilar nere på parkeringen, ja. Men vi har egentligen inte...
Det var en man som satt
vi mött
på en hel. Ja.
Nu funkar det. Får man vara, alltså om man är kronprinsessa, får man vara i fred då när man är ute som rör sig?
Ja, och svenskar är så härliga. Alltså man får liksom en liten nickning och så. Men ja, alltid väldigt respektfulla och ja, men glada, trevliga. Det är så mycket färg kvar. Det måste vara regnen.
Ja, det tror jag. Allting ser friskt ut.
Jaha, här står en...
Ja, här står en informationsskylt igen. Om skogens personligheter.
Är det där tjäder på engelska?
Caper Cayley. Jag vet inte ens hur det uttalas. Tjäder i alla fall. Det är fina marker för det här.
Jag har faktiskt aldrig sett en tjäder. Det skulle vara roligt.
Ja, tjäderspel är ju någonting alldeles extra.
Precis.
Om vi pratar så djurmöten och sånt, det vore ju lite kul att höra om det är några speciella sådana som har gjort särskilt starkt intryck.
Oj, vet inte det där med att från tidig ålder få hålla och klappa, det är ju viktigt. Att liksom lära sig vara försiktig med djur och liksom gentle liksom, verkligen för, så att inte man skadar ben och vingar och sånt där. Det där är ju jätteviktigt att lära sig. Men jag kommer ihåg när jag var små så hade jag små vaktelhöns och de fick ju ungar och det var ju liksom
tama såna.
Ja, de blev ju det.
På Drottningholm?
Nej, på Öland, både vakt. Ja, och det var ju fint. Man lärde sig ju hantera och blev tama och följde med på allt möjligt tok. Och
ja, som små familjemedlemmar?
Ja, att umgås liksom med diverse djur, det tror jag är viktigt. Att djuren har sina behov och man måste liksom respektera. Och det är alltid från mat och värme och vatten till liksom hur man hanterar dem. Klassiska, man hade sniglar när jag var liten, en liten burk liksom. Det var också det här fascinerande att kunna titta och studera på nära håll.
Så det fanns en småkrypsperiod alltså?
Ja. Absolut. Hon hette Johanna, min favoritsnigel. Absolut, Johannas. Hon blev kvar länge.
Insamlad utifrån trädgården bara, eller?
Ja.
Vad tyckte resten av familjen?
Nej, alla var... väldigt engagerade. De blev tvungna till att bli engagerade. Hon skulle ju med överallt, den där Johanna.
Och liksom... även när man åkte iväg bilen och så.
Ja, precis. Hon överlevde väldigt länge till alla förvåning.
Jag tror jag har inte nästan alla. Jag får gå före, för nu är det en smal spång.
Ja.
Jag tänker att nästan alla barn egentligen har en sån där period när... Mm. Man är väldigt fascinerad av allt sånt där. Det är en smått som kommer nära som man kan ta i.
Ja.
Det är de som säger att alla är ju naturnördar från början. Sen tappar de flesta av oss bort det kanske.
Men ja.
Det finns något i början som man kan fånga upp.
Jo, men det var ju lite det som jag var inne på innan här. Just den här fantastiska upptäckten. Eller fantastiskt det är att gå med ett litet barn och de upptäckter som blir. Att när ett barn upptäcker allting för första gången. Och man har liksom möjlighet att återigen... Man får en ny chans att upptäcka allting för första gången, men genom någon annan.
Just det, man får nya ögon själv också.
Ja. Som alltifrån första gången de ser sin egen skugga. Så det kommer... det var helt fantastiskt. Till just upptäcka kryp. Liksom. Små gråsuggor.
Men vem var det som upptäckte sin skugga för första gången?
Nej, men det hände ju både med Estelle och med Oscar. Men just det där att när man stannar upp själv som vuxen och inser hur fantastiskt det är med skuggor. Det är
ja. Ja, där är de. Följer oss här.
Ja. Ja. Har du hittat något? Vad har du hittat? Ja, titta!
Det är ju en spindel.
Har du inte på
ryggen? En massa ungar, eller? Ja. Det ser helt bubblig ut, så det måste kanske vara det.
Kan vi få upp den här? Titta. De här knottrorna på bakkroppen.
Är det? Är det en massa ungar som sitter
ja.
Där? Hjälp oss, vad är det för sort av sig?
Ja, det är svårt, det finns 700 spindelarter ja, att välja
inte,
på
i
Sverige.
Försöka.
Men det, är säkert, det kan vara en vargspindel av något slag. För de gillar att springa omkring på marken så här. Och de har ungarna på ryggen.
Ja, men titta vad tydligt. Men, nu hoppar de av. Nu ja. Får den kryper den upp på armen på dig. Bebisarna.
Jaha. Mamma spindel.
Släppte den den kanske? Nej, den ramlade av.
Ja, det är frågan om den gav sig. Det kanske var en av de mer initiativrika ungarna som tog chansen nu.
Mm. I'm on my own.
Rymmer.
Det är första gången jag ser unga på ryggen. Alltså, på det, jag är annars bara på bild och så.
Ja.
Det är väldigt, väldigt tydligt.
Vi får se, men kanske vi börjar närma oss avslutningen av själva urskogsstigen. Man känner faktiskt att eftermiddagen går, solen sjunker djupare och lägre. Om man lyfter ögonen och tittar framåt.
Mm.
Just kring vår relation till naturen och vad vi gör med den. Och sådär. Tänker kronprinsessan på framtiden med oro eller med förtröstan? Det finns ju otaliga problem. Jag behöver ju inte ens räkna upp allt med klimatförändring och artutdöende och så här.
Jag skulle säga också att det beror på lite var i världen vi pratar. Alltså vilken... För insikten är ju väldigt olika. Och också beslutsamheten att vårda och värna är också olika beroende på var man är i världen. Och jag tycker att vi börjar få upp ögonen för hur illa det är ställt. Även om jag inte tror att vi egentligen riktigt förstår hur illa det är ställt. Frågan är bara, vad kan vi göra åt saken? Mäktar vi med att göra det vi borde göra? Finns det en vilja? Allt det där. Men ja, det är med oro. Men jag ser också att det görs väldigt mycket på väldigt många ställen. Att ställa till rätta och göra annorlunda och... medvetengöra och så.
Lite både och med andra ord.
Ja.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Jag heter Mats Ottosson och du hörde också Karin Gyllenklev och kronprinsessan Victoria. Mer av Naturmorgon hittar du i appen SR Play.